Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ladies and gentlemen, are you ready to leave behind everything you value in your life in the world of yesterday? Ukrainians will not do it. This is our response.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland?
Only in one case, if Poland attacks Russia.
This is a war economy in which the state is investing in this war economy.
Europa måste förbereda sig på att stå ensamt mot Ryssland.
Med sanktioner, frusen valutareserv och beslagtagna lyxbåtar ägda av oligarker skulle Ryssland tvingas på knä av väst. Tillsammans med stödet till Ukraina skulle det göra anfallskriget hopplöst. 2 år senare växer den ryska ekonomin, rubeln har inte kraschat och Trump kan vara på väg tillbaka till Vita huset. Välkomna till Djupet, idag om ett Ryssland satt på krigsfot. Jag heter Magnus Thorén. Hur har Ryssland klarat 2 år av krig ekonomiskt? Vilka nya strategiska band har landet knutit i Asien och i sitt närområde? Och hur har vanliga ryssars syn på väst förändrats? På dessa teman går vi idag på djupet tillsammans med
Johan Engvall, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Johan har tidigare arbetat på Totalförsvarets forskningsinstitut och även jobbat som konsult åt Världsbanken. Helge, frivillig soldat och utbildare inom den ukrainska armén. Helge, som han kallar sig, har varit i Ukraina i flera omgångar och tidigare bland annat verkat vid Azov-bataljonen. I höstas medverkade han i Kvartals fredagsintervju.
Johan Engvall, om vi börjar med dig. Välkommen.
Tack.
Ryssland skulle isoleras. Det var ett uttalat mål för USA och EU för 2 år sedan. Är det isolerat idag?
Nej, det kan man inte säga att det är. Rent ekonomiskt så visar man ju att man har råd att fortsätta den här krigsproduktionen och så. Och sanktionerna har ju åtminstone inte än så länge haft så stor påverkan som man trodde på den ryska ekonomin. Och så, utan man fortsätter ju att få fram vapen, egentligen kan man säga tack vare 3 olika. Dels att man nallar väldigt mycket ur de här gamla förråden som finns från sovjettiden och sånt, där det fanns väldigt, väldigt mycket stridsvagnar och annan materiel. Och sen har man ju också försökt stärka den här så kallade teknologiska suveräniteten som man pratar om. Alltså man försöker bli lite mer självbärande och självförsörjande på det här området. Men sen är det ju just det här att man hittar ju nya handelspartner och försöker kringgå sanktionerna den vägen.
Är det överraskande?
Ja, jag tror att det visade sig väl att det var väl lättare kanske ändå än vad man trodde för Ryssland att just få tillgång till de här teknikkomponenter och sånt via tredje land då, som man kan säga. Just då att man kinesiska, turkiska företag, men man har också de här länderna som Armenien, Kazakstan och Kirgizistan som är del av den här ryskledda Eurasiatiska ekonomiska unionen. Och till de länderna har det skett en väldig ökning i export från EU till exempel till de länderna som sedan verkar återexporteras till Ryssland. Så det finns olika vägar som ändå olika produkter hamnar i Ryssland.
Har de här sanktionerna från väst, jag nämnde också hur de har beslagtagit saker från oligarker, frusit tillgångar. Har det skadat Ryssland alls? Eller har man kunnat kompensera för det där?
Man kan väl säga att, ja, så det är klart att det slår ju, det har ju gjort att man har fått stora begränsningar, att man får försöka liksom laga efter läge, och det här med att utveckla nya vapensystem och liksom kritiska teknologier och sånt där har man ju stora problem. Men som jag sa i början där, man har ju de här stora förråden som man öser ur, man försöker få via andra försörjningskedjor och så. Men just för att, så att man går väldigt mycket på massa, att man försöker liksom, det är kvantitet före kvalitet. Så att på längre sikt så tror jag att det kommer att naturligtvis att slå väldigt hårt, för att man är väl liksom på taket nu och vad man kan producera och vad man får fram. För att liksom ta ytterligare ett språng, då blir det svårt.
Okej. Vi ska säga välkommen till Helge också, med oss direkt från Ukraina. Välkommen.
Tack så mycket.
Du har ju tidigare varit med och kunnat höras av kvartalslyssnare i fredagsintervjun, det var i höstas. Du är nere som frivillig soldat i Ukraina och du är nyss tillbaks där.
Ja, efter en liten kort semester.
Ja, du var hemma i Sverige då?
Yes.
Det låter och stöka lite runt omkring det, var är du?
Just nu är jag inne i en stad och har några timmar utav lugn och ro och njuter av en kaffe.
Vad gör du just nu där nere?
Just nu så håller vi på att förbereda oss för att gå ut och börja göra diverse olika uppdrag.
Militära då, gissar jag?
Ja.
Du hörde Johan här nyss också. Vi pratade om Rysslands förmåga trots de här sanktionerna från väst. Från ditt perspektiv på marken, vid fronten, hur skulle du beskriva Rysslands förmåga idag jämfört med för ett, säg, halvår sedan?
FPV-drönarna har gjort en otrolig skillnad och ändrat spelplanen totalt. Och i dagens läge så, i början så kunde de börja jaga ifatt stridsvagnar, stridsfordon, truppfordon och liknande. Och ta ut dem, men i dagens läge så är det så himla många så de jagar ifatt marktrupper. Till och med ensamma soldater som har grävt ner sig på egen plats. Och den typen av förmåga som du har med en FPV-drönare gör att du kan placera dig på ett otroligt långt avstånd, långt därifrån, se i realtid när din måltavla, vad din måltavla gör, lyssna på vad din måltavla gör, och ifall du känner att det beslutet vill ta så kan du ta ut din måltavla på olika sätt och vis.
FTV-drönarna, det är någon form av spaningsdrönare då, enkla, gissar jag.
Det finns både enkla och inte enkla, och de kan vara i självmordsdrönarform, spaningsdrönarform och termobarisbärande form, så de finns i de flesta olika versioner. Det som är problemet är att det finns fabriker överallt med 3D-printer som går 24 timmar om dygnet och masstillverkar de här för en mycket, mycket billig peng.
Så det där är någonting som ni möter idag som ni inte mötte tidigare?
Vi möter det mer idag. Vi möter det i otroligt, otroligt mycket mer form.
Och känslan kring tillgång på ammunition, materiel, bränsle och annat som den ryska krigsmaskinen behöver. Har man någon uppfattning om det på er sida, så att säga?
Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att uppge, plus att min värld är väldigt liten här just nu. Och det jag vet, det är mer det som jag talar om med andra officerare och liknande människor. Men all information som du har ifrån det här landet och ifrån Ryssland kan vara lite korrupt. Så man måste ta all information med en nypa salt. Men så som det ser ut så är det väldigt mycket mobiliserad just nu som kommer in och gör anfall. Men det som också är lite märkbart är att de slutar aldrig komma. Det spelar liksom ingen roll hur många som blir nedkämpade. De bara kommer och kommer och kommer och kommer.
Så det är ingen brist på manskap?
Det är inte där jag är i alla fall. Och det är samma med Advivka. Flera andra som var nere vid Advivka och körde där. Det har ju grävts otroligt komplexa skyttegravar i perfekt jord sedan 2014 där. Och de kom och kom och kom och kom och kom och tog aldrig slut. Så det spelar liksom ingen roll vad du gör när det kommer som en ostoppbar våg.
Nej. Johan Engvall på Utrikespolitiska institutet, du sitter och nickar här. Vad tänker du om det du hör?
Nej, men det är ju klart att det är så när det gäller liksom manskapet som Ryssland har. Det är ju svårt när det... Man kan ju tänka sig vilket annat land som helst nästan. Om man har förlorat vad som kanske uppskattningsvis är 150 000 döda. Det skulle få någon slags liksom politisk pris för det, va? Eller ett samhällsprotest emot det. Men vi ser ju ingenting av det.
Hörrni, vi ska lyssna till någonting här tillsammans. Den ryska ekonomin, den spås ju nämligen växa snabbare än väntat under 2024. Och det är enligt de senaste prognoserna från Internationella valutafonden, IMF. Kriget i Ukraina är mest drivande i det här. Och så här säger Rysslands experten, ekonomen och tidigare diplomaten Anders Åslund som bor i USA om den ryska ekonomin när jag talar med honom häromdagen.
Stagnant i ett ord, men ingen uppenbar instabilitet. Ett par siffror som slår en. För 10 år sedan var genomsnittslönen i Ryssland $1,200 i månaden. Nu är den $600 i månaden. Och det beror på att rubeln har blivit så mycket svagare på grund av de västliga finanssanktionerna. Och den ryska ekonomin har inte vuxit sedan 2014. Så den gick upp tydligen med 2% förra året enligt den officiella statistiken. Och det kanske går framåt liknande i år. Men då har man haft vissa år där det har gått ner istället.
Förhoppningarna som fanns för ett par år sedan att det här skulle destabilisera Rysslands förmåga att trycka på i Ukraina och fortsätta bombardera landet. Varför har de inte infriats?
Ja, de rimliga förhoppningarna har väl infriats. Ryssland har nu knappa finansiella reserver. Ryssland tvingas att ha en mer eller mindre balanserad budget på grund av att man inte har några egentliga reserver att ta till. De enda pengar man kan låna är intern. Rysslands utlandsskuld har under senaste decenniet fallit med hälften på grund av de västliga sanktionerna.
Kan man prata om en rysk krigsekonomi idag?
Ja, Ryssland spenderar 9-10% av BNP på sin krigsekonomi. Och på grund av att man kan ta vilka priser som helst på den militära sidan så kan man då registrera en tillväxt. Och är det här inflation eller är det verklig tillväxt? Jag skulle tro att man på det här sättet lurar sig själv med inflationssiffrorna. Någonting som är mycket märkbart, det är att Ryssland har idag en inflation om 7,5% som är högt men inte särskilt högt. Men det har en ränta, centralbanksränta, om hela 16%, vilket visar hur rädd centralbanken är för valutaflykt som är oerhört stor.
Du sa tidigare att den var stagnant men inte instabil som jag uppfattade det, den ryska ekonomin. Kommer den att bli instabil?
Vad som kan destabilisera ekonomin, det är om valutaflykten blir allt för stor. 2022 hade Ryssland en valutaflykt som var 6 gånger så stor som vanligt. Det har aldrig haft så stor valutaflykt. Och valutaflykten fortsätter. Så hela det här betalningsbalansöverskottet som Ryssland fick 2022 på grund av höga energipriser i Europa, det försvann utomlands.
Korruptionen har ju du beskrivit mycket i det ryska systemet. Vad har hänt med den under de här åren av ökad isolering, åtminstone från väst?
Den har stabiliserats och ytterligare centraliserats. Så vad vi ser det är att en relativt liten krets runt Putin gör miljarder på korrupta affärer. Och det här har exponerats utomordentligt väl av Navalnys antikorruptionsfond.
Hur länge klarar Putin att hålla landets ekonomi på krigsfot?
I och för sig mycket länge. Vad vi lärde oss under Sovjettiden är att ett ekonomiskt system som i princip inte är hållbart kan hålla väldigt länge. Det hela beror på när det ryska folket reagerar. Och det ryska folket är mycket tåligt. Vi kan inte förutse när de säger nog är nog.
Du hade ju också stor insyn i det sovjetiska ekonomiska systemet. Går det att dra paralleller?
Ja, vad vi ser nu är en allt ökad isolering av den ryska ekonomin. Och väst håller ju nu på att sätta in teknologisanktioner som kommer att bli mycket allvarliga på lång sikt, medan de inte har varit så effektiva på kort sikt för att det finns så mycket teknologi att tillgå på andrahandsmarknader. Men successivt så kommer det amerikanska handelsdepartementet att skärpa det som man gjorde under Sovjettiden. Och när jag bodde i Moskva i mitten på 80-talet som svensk diplomat så såg man ju ett oerhört teknologiskt efterblivet land.
Kina och till viss del kanske andra länder också, kan inte de väga upp för de spärrar och hinder som väst sätter upp?
Det verkar inte så. Kina har varit mycket försiktigt, förvånansvärt försiktigt med att inte bryta amerikanska sanktioner, för att amerikanerna slår mycket gärna till med hårda sanktioner mot kinesiska företag som de har gjort i viss del. Och det är väldigt få länder som har tillräcklig teknologi för att det ska vara värdefullt att handla med dem. Turkiet är en viktig handelspartner för Ryssland och blivit vida viktigare. Och de centralasiatiska länderna har levererat rätt mycket i transit. Men det här kan framförallt amerikanerna rätt lätt stoppa. Kina har inte brutit vad det gäller direkta vapenleveranser. Däremot mycket av så kallad dual technology, det vill säga teknologi som både är civil och militär. Typiskt är halvledarsektorn mycket viktig. Men amerikanerna kommer successivt att stärka det här, och EU går lika så in på att införa sanktioner mot alla dessa mellanhänder.
Gäller den bilden också om Donald Trump väljs till USAs nästa president?
Nej. Om Trump agiterar ju nu öppet mot all bistånd till Ukraina, så det är uppenbart att han står på diktaturens och Putins sida.
Så det blir en avgörande faktor vart det här tar vägen?
Ja, jag ser presidentvalet här i USA i år som ett referendum om NATO och hela USAs västallians. Europa måste förbereda sig på att stå ensamt mot Ryssland.
Anders Åslund, tack så mycket för att du var med i Djupet.
Tackar.
Anders Åslund, som tidigare bland annat varit rådgivare åt ryske forne presidenten Boris Jeltsins regering 1994-1997. Idag är han knuten bland annat till tankesmedjan Fri Värld. Johan, som jobbar på Utrikespolitiska institutet. Är det delvis en annan bild som Anders Åslund har när det gäller Kina och tillgången till teknik, eller stämmer den med din?
Ja, jag tror väl att den stämmer väl ganska bra, men jag kan väl säga det med Kina, det stämmer ju helt klart att man inte har levererat några vapen och man håller sig, försöker verkligen att hålla sig så, men samtidigt så är det ju tydligt att handeln har ökat mellan Ryssland och Kina, både vad gäller rysk import, rysk export till Kina och import från Kina. Och det finns det de här som nämndes, alltså de här varor med dubbla användningsområden, både militär och civil och så. Och jag tror väl att på sikt va, att man, och det här beroendet av Kina ökar ju bara för Ryssland, inte bara ekonomiskt men också politiskt, att ha det stödet va. Och samtidigt så Kina ägnar sig inte upp någon välgörenhet heller, så det blir ju intressant att se vad det här ökade ryska beroendet av Kina, vad man vill ha utbyte för det och så. Så att den där relationen kommer ju att vara viktig att hålla koll på framöver.
Kan man säga idag att precis som USA är avgörande för väst och västs förmåga att hjälpa Ukraina, så är Kina i någon mening avgörande för Rysslands möjlighet att fortsätta det här kriget? Eller är det att dra det för långt?
Ja, kanske lite väl. Men jag ska säga så att om man verkligen, det är det enda landet som man ska säga kanske kan ersätta kapital och teknik va, från väst nu när man är avstängda från de marknaderna på den nivå som skulle behövas om man ska ytterligare utveckla. Det skulle jag säga. Men å andra sidan så får man säga det att man har ju den här egna försvarsindustrin, den tuggar ju ändå på väldigt mycket, den inhemska ryska, och där brukar man ju prata om, alltså före storinvasionen så sa man att det var alltid lite drygt 2 miljoner som jobbade, ryssar som jobbade i den där försvarsindustrin, med 1300 företag. Nu sa Putin nyligen att det är 6000 företag som nu, men det går ju tillbaka på det som Helge sa, det här med källäget, att det kastas ut väldigt mycket information. Källäget är ju väldigt dåligt.
Det är svårt att veta
var de här 5000 har kommit ifrån. Det är helt orealistiskt. Men ändå va, så har man hela, liksom, från ax till limpa kan man säga. Man har liksom de här forskningsinstituten som ägnar sig att tillämpa forskning för försvarsindustrin. Sen har man såna här konstruktionsbyråer då, som utvecklar prototyper, och så har man en massa fabriker. Och allt det här går ju liksom på högvarv, och ofta har ju det här uppfattats som väldigt ineffektivt va, tidigare, och så det var ofta stora statliga subventioner för att liksom få det här lönsamt överhuvudtaget på något sätt. Men nu när med ett sånt här stort krig, då har man ju fördel att allt det här finns på plats.
Man har det in-house, ja, så att man säga, kan kontrollera det.
Man har det. Visst, det blir de här flaskhalsarna med teknologikomponenter och allt sånt där. Det är ju ett stort problem. Men man har ändå, man försöker det, som jag nämnde, med den här teknologisk suveränitet, och ändå liksom utveckla det här inhemskt också. Det kommer att bli svårt och det kommer att ta tid. Men liksom grundstrukturen för att åtminstone kunna producera det man sysslar med nu, alltså den här välja kvantiteten, den verkar finnas kvar ett tag.
Mm. Det här med delar som kommer så att säga olovligen eller via mellanhänder från väst. Det har pratats om tvättmaskiner som man tar in via forna sovjetstater, strippar dem på viktiga chip och annat. Ja. Hur stort vet man om det där förekommer i en stor
Det skala? Där är väldigt svårt att riktigt veta, och jag tror att det är inte på den nivån så att det räcker alls. Men det är ju så att man har ju sett att det är olika hushållsapparater, bilar och bildelar från vissa liksom europeiska länder till vissa av de här länderna i Centralasien har gått upp väldigt, väldigt mycket. Va? Men här har det ju också ett problem. Det är lätt att ha de här som syndabockar också, va? Men stället att börja på, det är väl ändå som se över de europeiska ländernas exportkontroll och så. För det här är ett svårt läge för dem. De vill ju absolut inte hamna bakom en ny järnridå liksom, exkludera så. Så man tar ju allvarligt på det här. Man vill ju verkligen inte bli utsatta för sekundära sanktioner från väst. Det är man jättenoga med. Men samtidigt, om man slår allt för hårt på handeln med Ryssland, va, så är man ju naturligtvis rädda för vad ryska motåtgärden kommer att bli där. Va. Så man är en väldigt delikat situation.
Och då pratar du om de här länderna?
Ja,
som
precis. Det är Kazakstan, Kirgizistan till exempel. Mm. Även Armenien. Det verkar väl vara de, för alla de är ju medlemmar i den här Eurasiatiska ekonomiska unionen.
Det är någon slags balansakt.
Ja, det är det verkligen för dem. Och det kan man säga med alla de här länderna, att det är så tydligt nu att det är en väldigt transaktionell liksom, säkerhets- och utrikespolitik. Man vill inte välja sida. Man har ju sina starka band med Ryssland. Till och med ett land som Georgien, som nyligen blev kandidatlands till EU. Men samtidigt så har man ju förbättrat relationerna mycket under den nuvarande regeringen med Ryssland. Och framförallt då handeln har ju ökat väldigt mycket, och den vill man behålla. Samtidigt några månader innan man fick den här kandidatlandsstatus så tecknade man ett strategiskt partnerskap med Kina. Så man spelar liksom alla sidor. Man vill inte välja riktigt ändå, även om man söker officiellt då europeisk integration i just Jörgens fall.
Det kan framstå som cyniskt, men argumentet ofta från länderna är att maten ska på bordet och vi vill ha tillväxt och folk ska vara i jobb och etc. etc.
Precis så. Och här tror jag att det är en liten annan också för väst att förhålla sig till om man jämför med 1989-91. Då var ju ändå trots allt den liberala demokratin på något sätt en the only game in town, som man sa. Så att även om inte alla ställde upp på det, så gjorde man liksom någon slags läpparnas bekännelse till att man försökte demokratisera. Men nu visar man istället väldigt tydligt på, ja, vi har alternativ. Det finns andra konkurrerande modeller, till exempel Kina och så. Och så att det blir en utmaning där för väst, just den här balansen då mellan att bli mer en, särskilt EU då, en geopolitisk aktör, men samtidigt värna det här värdegemenskap och sådana typer av värderingar och sånt som man vill attrahera.
Helge, du har ju lyssnat också. Vad säger du om det där från ditt perspektiv, att en del länder också försöker på någon slags balansakt mellan EU, stärka Ukraina och samtidigt att kanske inte stänga dörren helt till Ryssland?
Ja, det där är lite för stor fråga för mig. Jag tror personligen inte att EU har så himla mycket att göra med de här sakerna i dagens läge. Jag tror mer att det som faktiskt behövs är en totalt ny strategi. Ett nytt typ av stöd för att kunna ändra det geopolitiska läget med Ukraina och deras omvärldssituation.
Och vad skulle det bestå i?
Det består helt enkelt i att vi måste skicka trupp för att få ett stopp. Det är det vi måste göra. Vi måste öppna upp en öppen diskussion om att människor ska få bra information, de ska få en bra start ifall de vill komma hit. Vi har enorma behov utav personal som är tränad, utbildad. Vi har enorma behov utav instruktörer. Vi har enorma behov utav resurser och support och hjälp. Och i min värld, så när jag lyssnar på många olika människor, så har jag prat till höger och prat till vänster, men det är ju nära på att vara över. För nu har vi förlorat flera knutpunkter på de flesta fronterna. Och en stor del av det här kriget förloras. Och det går väldigt, väldigt dåligt. Så det är liksom inte så mycket mer tid för prat. Det måste bli en aktion.
Så du menar att prata om det här med sanktioner och att påverka olika länder, vi är förbi det för länge sedan. Det som betyder någonting nu, det är egentligen att sätta in, så att säga, vapenmakt i någon mening. Det är det som behövs på plats.
Jag har ju den härliga grejen att jag inte är en sån människa som är i den stora, stora världen. Min värld är väldigt liten. Så i min verklighet så tycker jag att det är dags att agera. För jag tror att det här med sanktioner är väldigt bra alla dagar, absolut. Och det är någonting som behövs. För hur vi än ser på saker och ting, så om Ryssland kommer på fötter igen efter, ifall de potentiellt vinner nu och de får fortfarande möjligheter att samla in pengar, då finns det tyvärr en risk över att till exempel våran bakgård är nästa plats där vi måste begrava alla våra nära och kära. Polen, Tyskland, många av de här.
Johan Engvall, när du lyssnar på Helge, det där handlar egentligen om de stora linjerna, vad som behövs på sikt och sådär, hur man på något sätt åderlåter Ryssland som nation. Den andra sidan är det som händer här och nu, i denna sekund på slagfältet.
Exakt, ja visst. Och det är verkligen, alltså, man säger att den ryska ekonomin och bara liksom att ta av sina befintliga förråd från Rysslands sida med manskapet man har och sånt, att man kan fortsätta så här utan någon slags uppskalning med åtminstone ett par år framåt i tiden. Och då, frågan precis kommer upp här, har Ukraina överhuvudtaget tiden att överleva det här särskilt länge till, om det inte sker någon förändring här? Och då är det naturligtvis det här med västs roll.
Ligger det någonting i det då, att egentligen så vet kanske, det här är någonting som har vuxit fram, det som Helge säger, det vet egentligen många beslutsfattare i väst, men man vill inte riktigt ta in den, därför att så att säga, gör man det, tar man in den faktan, då är ju nästa fråga, vad gör vi då? Och då kan man inte riktigt längre bara prata sanktioner och stödpaket och sånt där. Är det det som är problemet?
Jag skulle tro det. Och framförallt, då, det var ju den här, apropå prat och säkerhetskonferensen i München nu. Och det var ju, liksom, retoriken var ju en sak. Men sen det här med att, ja, vad är det för stöd, man, militärt stöd. Och liksom verkligen försöka ändra hela spelplanen. Och då är det ju något helt nytt, ny nivå som krävs. Och det är man ju inte beredda till, verkar det ju som.
Dimitri talade jag med tidigare idag, och Dimitri, för er som har lyssnat på djupet, han har varit med tidigare. Under hela kriget så har han på ideell basis skött kontot War Translated på sociala medier med över 500 000 följare. Han bevakar ryska informationskällor och översätter filmer, ljudupptagningar och dokument från ryska till engelska och lägger upp det så att vi som inte förstår ryska kan få en glimt av vad som florerar i den miljön. Han var som sagt med för ett år sedan och pratade här i djupet när det hade gått ett år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfall mot Ukraina. Och så här säger han idag om läget i den ryska armén och på sociala medier när det gäller kriget i Ukraina. Dimitri, thank you for joining djupet again.
No problem, thank you for inviting me again.
Vill du höra mer av Dimitris syn på kriget, västs intresse för det och vad han menar med det här om att ryssar generellt idag verkar känna någon form av blodvittring på väst? Då ska du passa på att teckna en prenumeration på Kvartal. Gå in på kvartal.se/prenumerera så fixar du det enkelt och snabbt och får tillgång till en massa kvalitetsjournalistik i form av landets skarpaste skribenter och intervjuare. kvartal.se/prenumerera.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Helge, jag tror och hoppas att du från nere i Ukraina där du befinner dig uppfattar lite av Dimitri sa. Hörde du något?
Absolut, jag hörde allt.
Ja. Han pratar ju om ett växande hat, lite segerrus nästan när han följer de här ryska kontorna och diskussionerna. Är det oroande?
Nej, både ja och nej. Hat är en drivkraft, och har man väldigt lite drivkraft då plockar man från vart man den hittar. Och om de inte har så mycket mer drivkraft förutom hat, då kommer de slåss, men de kommer troligtvis inte slåss fokuserade. Så ur den synvinkeln så tror jag inte det är så himla bra.
Andra tankar som går genom huvudet när du hör honom beskriva kriget utifrån hans synvinkel och Ryssland?
Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Jag är just nu mer lite fokuserad på att den där tidigare mannen sa att Kina inte bistår med vapen när vi har hittat kinesmärkta ammunitionslådor på rysk sida i ryska skyttegraven. Så jag är lite mer inne på den tanken. Men det han säger tycker jag är jättebra. Det är ett fantastiskt jobb han gör, att han gör en översättning på det. Det är jättevitalt.
Mm. Men du nämnde ryska, eller förlåt, kinesiska ammunitionslådor som ni har hittat. Ska vi bolla den till Johan Engvall? Du kan väl berätta först, Helge, vad är det ni har sett?
Det finns lådor fulla med 762 NATO-ammunition med kinesmärkning på. Vi vet inte 200% på grund av att vi har absolut inga shipping-handlingar eller liknande. Men där, det är flera individer som jag vet har funnit. Och det har varit ibland rätt stora mängder med liknande.
Har du sett dem själv?
Ja, jag har sett dem själv. Och det tycker jag låter lite... Det låter lite konstigt att man säger så, men jag vet inte, det kanske slinker igenom mellan fingrarna.
Vi kan väl höra med Johan Engvall på Utrikespolitiska institutet.
Ja, det låter ju väldigt oroväckande. Men jag, när jag sa det, jag tror att även en annan talare där menar på att just att man har, vad man i alla fall officiellt, sen kan, det är ju så väldigt svårt att, liksom, det är ju sån, jag ska säga, dimma kring allt det här, va? Men att Kina ändå har varit lite försiktiga åtminstone när det gäller de här, alltså, ha någon slags vapen, men att det kan ske, liksom, att det finns olika marknader här och så, det är nog mycket troligt.
Kan man tänka sig att ett annat land, ett tredje land, har köpt stora mängder kinesisk ammunition och sen har det bakvägen på något sätt hamnat i ryska händer?
Väldigt svårt att spekulera om. Jag förstår det.
Ja, men jag tänkte att det måste inte vara så, nej, kanske att Kina har sålt dem direkt över disk till Putin.
Vi ser ju det att överhuvudtaget så är det ju svårt att liksom täppa till alla de här kryphålen. Alltså att det går via olika tredje part och olika vägar. Det är ju väldigt tydligt i det här att det är just auktoritära stater här. De hittar alltid några vägar och just det är svårt att täppa till de där hålen verkligen med sanktionerna.
Johan Engvall, när du lyssnar på Dmitri, han är också inne på, han pratar ju i början av intervjun om tilltäppta informationskanaler. I början kunde de göra utskrifter av samtal mellan ryska soldater och annat. Ryska krigsbloggare sades också avslöja en hel del om vad som hände i kriget. Idag är det där mer eller mindre borta.
Ja, det är tydligt att liksom förtrycket och liksom tilltäppandet av information och allt sånt där har ju hårdnat betänkligt under kriget och så. Så att det är otroligt svårt att överhuvudtaget få fram information och just med tanke på att det är såna drakoniska straff också hela tiden inne i Ryssland för det här. Va? Så att det blir bara svårare och svårare och hur ens liksom få mycket liksom på fältet eller på slagfältet kan vi ju se liksom vad de skjuter och använder och lite sådär. Men jag menar, processerna inne i Ryssland och sånt, det är ju otrolig utmaning och kommer ju att bli väldigt svårt när det gäller forskning och så, analys framöver och så. Men en sak som är väldigt tydlig där, det är ju det här att, tycker jag, det här att just verkligen kriget är ju det nya systemet här nu i Ryssland. Just, och det är inte bara för att reglera politik och ekonomi och så, men även just liksom den sociala rörligheten i samhället har ju blivit liksom, du går med i kriget eller går in i försvarsindustrin och sånt där, lockas med höga löner, blir du dödad i kriget så får familjerna liksom stora utbetalningar. Det är någonting nytt som man hittar på här nu i det här kriget, just det att man betalar ut, ja, till familjerna då, om någon har stupat, som är liksom högre än vad de flesta ryssar kan tjäna under hela sitt liv. Så att man involverar ju väldigt mycket. Det blir liksom, kriget blir en slags social stege också för folk här och i samhället. En slags omfördelningsmekanism kan man säga.
Mm. Vad tänker du, Helge?
Detta är också lite konstigt, för jag har hört från flera fronter när de har tagit krigsfångar och pratat med dem att detta händer inte alls. Att de får en utbetalning till familj och liknande. Så detta är någonting som inte jag vet riktigt hur det stämmer. Men jag har hört från alltså två, tre olika källor att detta är någonting som bara sägs för att motivera.
Jag är lite osäker på det där. För att jag har också hört lite olika om det här. Men vissa säger då också att skulle det verkligen vara att man inte alls betalar ut för allt det här som man har lovat, så skulle det höras mycket mera i rysk ändå i sociala medier och liksom protester och ja, det skulle ventileras där att man blir lurad helt enkelt, men det, man kan ju inte veta helt, men att man just ändå lockar hela tiden med den här biten och särskilt också att det är höga löner till exempel i försvarsindustrin och så att det är ett sätt att ändå det ger nya möjligheter för folk helt enkelt.
Kan det vara både och lite grann? Vi hade med tidigare en annan Ukraina-frivillig som heter Engin. Han påstod att ett av skälen till att ryssarna inte alltid plockar med sig sina döda hem från slagfältet, ja, enligt ryktena, handlar om att de då inte har någon kropp och då kan man heller inte, behöver man inte verkställa den här betalningen till anhöriga och familj. Känner du igen det där, Helge?
Ja, jag har också hört om det där. inte ett dugg ovanligt.
Nej, och vi får väl säga att det är väl vi spekulerar bäst vi kan här om det här.
Oj. Men det är också en liten sak som jag kan tycka är lite konstigt, för nu under senare tid, under de senaste 2-3 månaderna, så har många indiska, pakistanska och somaliska fångar tagits från rysk sida. Och det där är någonting som jag är lite fascinerad och intresserad av. Är detta någonting som någon utav er två har hört någonting om?
Jag får passa den till Johan Engvall, för jag har inte hört någonting. Somaliska, indiska, pakistanska stridande på rysk sida.
Man har ju hört lite rykten och sådär. Jag kan inte säga just om dem, men jag vet ju att det också till exempel en väldigt stor grupp i Ryssland som redan är etablerade, det är de här stora grupperna centralasiatiska migrantarbetare. Och de är ju hela tiden utsatta för tryck av ryska militära rekryterare. Och de lockas ju då med medborgarskap och olika falska lockelser och allt möjligt för att då gå till krig, va? Så där finns det ju också grupper. Det är väl de egentligen som så här långt har varit mest utsatta.
Så det skulle det kunna handla om i det här fallet pakistanska gästarbetare till exempel, som har så att säga...
Jag vet inte, absolut inte, men det är ju en grupp som är väldigt utsatt. De är ju ofta, behandlas ju väldigt tufft från både liksom det ryska samhället, men också naturligtvis som rättsvårdande, säkerhetstjänster och polis och så. Så att de är ju hårt på det. Men alla de här länderna, de har ju också förbjudit det här. De har ju inskrivit då sina brottsbalkar eller vad det är då, att det är olagligt, och det är ganska långa fängelsestraff på att ställa upp i utländska konflikter oavsett vilken sida, va. Men det här är ju någonting då som Ryssland ofta pressar dem. Det var ju något fall när någon dömdes till fängelse i Kirgizistan till exempel, då blev det direkt rysk påtryckningar för det här.
Mm. Hur är de på slagfältet då, Helge? De här som kommer från Somalia och Pakistan och liknande. Hur möter ni dem?
Det är vandrande kött, så det har hittills inte varit några som är större problem. Men det ökar ju antalet, och det spelar inte så himla mycket roll, för efter lite grundträning så kan du fortfarande göra någonting, men vi har inte mött några pakistanska spetsnas eller liknande sånt, eller vad jag har hört om.
Hörrni, vi ska börja runda av. Helge först. Dimitri, han sa väl i princip att han vågar inte göra så mycket utfästelser framåt. Det är omöjligt att veta vad som händer de närmaste månaderna nästan. Vad ser du framför dig, Helge?
Jag skulle säga att Kherson-området just nu är det område som vi måste blicka in emot. Och det är en av de vitala punkterna som omvärlden, ifall västvärlden vill supporta och hjälpa till, så är det kring Kherson mot området också Mykolaiv Oblast som man måste börja blicka väldigt hårt emot. För det börjar bli nästan lite av en omringning med tanke på tidigare positioner som de har tagit. Och sen så måste vi i Sverige också börja ta tag i... Vi måste börja ta ett beslut nu om vi vill att det här ska stoppas på den här fronten.
Johan Engvall, närmaste månaderna?
När det gäller kriget på marken, det kan jag inte ge några prediktioner om. Det är inte
för
expertis.
Din del kanske det mer handlar om Rysslands status, ekonomi, tillväxt, förmåga att behålla landet på krigsfot.
Ja, den består ju. Absolut. Så att, och just den här utnötningen som jag har sett nu, den är klart att den gynnar ju Ryssland både vad gäller liksom vapen och tillgång på soldater och så. Och man har ju byggt upp de här väldigt starka försvarspositionerna, så att frågan är väl då om väst kan gå på något sätt från ord till handling och faktiskt göra någon skillnad. Det är ju det som krävs, antar jag.
Okej, Johan Engvall och Helge på plats i Ukraina, frivillig soldater från Sverige. Tack så mycket båda två för att ni var med i djupet.
Tack så mycket.
Tackar.
Och Helge, ta det lugnt och försök hålla dig så säker du kan.
Det är så lugnt då. Jag hoppas att du har det mysigt med mig.
Tack båda två. Nästa program i slutet på mars av djupet, det blir ett avsnitt som kommer helt och hållet utifrån önskningar från flera av er som lyssnar. Journalistiken i Sverige idag, hur mår den? Hur starkt präglas den av journalisternas egna åsikter och intressen? Borde den bli bättre och i så fall hur? Jörgen Wittfeldt här på Kvartal är en av gästerna i studion. Har du en fråga till honom eller någon av de övriga deltagarna som jag lovar kommer att vara ett par riktigt rutinerade murvlar? Skriv till mig magnus.thoren med THOREN @kvartal.se.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.